Kvalitetsmässan kallar sig Europas största konferens- och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling med runt 150 organisationer som utställare och olika seminarier kring angelägna samhällsfrågor som avlöser varann. Till exempel bara om nanoteknologi, framtidens innovationer, bättre integration och AI i skolan. Det övergripande temat på Kvalitetsmässan i Göteborg i november 2019 var ett smartare samhälle. Och bland alla montrar som bjöd in besökare till diskussion och information fanns SLU, som ser ett smartare samhälle som ett samhälle där vi människor bättre tar vara på och förstår att djur och natur är bra för vår hälsa. Det är många beställningar.
Ja, precis.
En liten grön duk på golvet och en liten plinga sån där som brukar stå på hotellreceptionsdiskar
ja,
och sånt.
Ja, vi får se om du kan plinga då.
Nu är det Saga som plingar. Ja. Den ljusbärsa lurviga labradoren Saga tar ena framtassen och plingar till i plingan och får godis som belöning. Ett partytrick som passar bra på en mässa. Men det är också ett exempel på en rolig och stimulerande träning för patienter inom äldrevården till exempel. Det säger Sagas matte, vårdhundföraren Annette Lindberg från Svenska vårdhundskolan. Annette och Saga arbetar 30% för äldrevården i Halmstad kommun.
När hunden kommer så blir det väldigt kravlöst. Och så flyttar man ju fokus från en person som har det jobbigt med sig själv eller sin omgivning. Har någon sjukdom kanske och så kommer då hunden. Då fokuserar man på hunden och jag fokuserar alltid på det som är friskt. Vi kanske ska träffa Agda och Agda har inte gått ur sitt rum på 3 veckor. Och vi ska motivera till, eller bryta isolering till exempel. Så då har vi ju ett mål. Goset kommer ju automatiskt men jag tänker ju alltid ut efter målet vi har. Så att man också har någonting att mäta. Hur går det? Att man använder hunden för att motivera till det som behövs och tränas. Alltså man får ta väck plingan, annars blir vi inte lediga idag.
Nej, men man kanske kan säga så här då, att precis som man med den här plingan som hon är motiverad och plinga på den för att få en godis. Ja. Att en variant på det, hunden som kommer till patienten lockar fram motivationen hos patienten att göra saker.
Absolut. Det är så det funkar, det blir win-win.
Svenska vårdhundskolan utbildar ungefär 50 vårdhundar per år. Och en av utbildarna är David Svennelid. Han uppskattar att runt 140 vårdhundar jobbar runt om i vården i Sverige idag. Hundar som är certifierade enligt SIS-standard. De kvalitetskontrolleras vartannat år och blir godkända som lämpliga vårdhundar utifrån att de är sociala, stabila, samarbetsvilliga och genuint intresserade av främmande människor.
Det här är ett väldigt spännande område att få lov att vara med i. Jag kommer från en bakgrund inom hund där jag är utbildad beteendevetare och hundpsykolog, instruktör inom det mesta som jag var instruktör inom. Men jag har också en bakgrund inom artrosforskning där jag jobbat lite grann med det. Och det här var väldigt intressant att jag nu får lov att använda min hundkunskap och min expertis inom att träna och modifiera beteenden hos hundar för att kunna använda inom vård, skola och omsorg. Så att gå från att vara så här, precision inom sporter som agility och tävlingslydnad till att kunna träna hundar att göra underverk. Det är, och mirakel, det är ju det de gör. Det är, om jag ska vara helt ärlig, det är riktigt, riktigt häftigt.
Hur skulle du säga, hur är balansen, efterfrågan, tillgång?
Vi vet att det växer. Det blir mer och mer efterfrågan. Och man börjar få upp ögonen för det här runt om i olika enheter. Och allt ifrån chefer till anställda och de som är faktiskt beslutsfattare i slutändan som faktiskt börjar få upp ögonen och öronen för det här med hur fantastiskt vårdhundsarbetet kan vara. Men även om man tittar på den här tråkiga grejen som vi sällan vill prata om men vi måste tänka på också, det är ju kostnaderna. Och där det har insett att det här är faktiskt en besparing egentligen att satsa på det här i många områden. I slutändan så blir det en jättebra investering för alla.
Sa David Svennelid från Svenska vårdhundskolan. Och med tanke på hur utvecklingen med vårdhundar i Sverige har sett ut de senaste dryga 10 åren tror David Svennelid att antalet vårdhundar de kommande 10 åren kommer att fördubblas eller rent av tredubblas. Och i SLU, framtidens djur, natur och hälsas monter på kvalitetsmässan, pratades det inte bara om vårdhundar utan också om hästen som en hälsoresurs för alla genom hela livsspannet.
Jag heter Margareta Håkansson och jag arbetar som sjukgymnast, fysioterapeut, är legitimerad och är specialiserad i psykiatri och psykosomatik. Jag är OHI-certifierad som det heter.
Och vad innebär det att ha en sån här certifiering?
En certifiering får man om man har sin profession. Man är förankrad i sin profession så man har erfarenhet i sin profession. Och att man till det har kunskap om häst. Och att man till det har utbildning i att använda häst i terapi i sin profession. Så man ska ha både en teoretisk och en praktisk kunskap och erfarenhet.
Du pratar om hästen som livskvalitetshöjare vid psykisk ohälsa eller varaktiga funktionsnedsättningar. Kort sagt, en hälsoresurs för alla. Och det är ju stora ord. Vad är det för kvaliteter hästen har?
Alltså kvaliteterna är ju för det första att både väldigt små barn och gamla människor kan i sig må bra av hästkontakt. Alla blir inte bra av hästkontakt. Men alla som är intresserade kommer att få en extra påfyllning kan man säga av att det är just en häst. Och ridningen är vår största folksport efter fotbollen. Det är alltså 1 miljon människor av våra 10 som faktiskt har kontakt med hästar.
Alla tycker inte om hästar, en del är allergiska mot hästar, en del är rädda för hästar, precis som fallet är med hundar. Mm. Vad säger du om dem då? Är det en grupp som kan vinnas över eller ska det komma från individen själv, jag vill? Eller vem liksom parar ihop rätt vårdbehov med en häst?
Alltså rehabilitering handlar ju om att göra det som är bra för individen. Om man inte vill vara med på det som rehabiliteraren föreslår, då gör man en dålig rehabilitering. Så att det måste komma ifrån den som är där.
Vad är den bästa vetenskapliga förankringen som du hänvisar till om någon ifrågasätter hästens kvaliteter och kapacitet som hälsofaktor?
Alltså, det är en blandning skulle jag vilja säga. För att vi har ju att natur är bra. Vi vet att natur är bra för människor och att den har vissa effekter på våra kroppar. Vi vet att djur är bra och de har vissa effekter på våra kroppar. Och det är otvetydigt och vi har samma grund där. Det som kommer till när man har en häst är att man kan sitta på hästen. Och som fysioterapeut så är ju rörelsepåverkan ifrån hästens rörelser det som gör att jag kan ha en specifik ryggbehandling, en specifik core training, en specifik fysisk aktivering för människor som annars inte kan träna kanske på egen hand eller som har väldigt svårt för att använda sina ben för att åstadkomma det här.
Men kan man säga att du kanske inte direkt hänvisar till den och den studien utan nej, till den beprövade erfarenheten?
Nej, ja, vi har studier på det här också. Men, och det kom ett par studier bara för 2 år sedan, 17 och 18. Om till exempel där man jämfört att rida för strokebehandlade med att delta i en rytmträning. Det var bra behandlingar båda två, men att använda hästen var överlägset för det gav flera, det ger en mera holistisk påverkan. När man lär sig att umgås med en häst ifrån marken så får man lära sig att läsa kroppsspråk, men man måste också vara varsam på och ge akt på sitt eget språk. Därför så blir man väldigt mycket bättre på att fungera socialt. När man å ena sidan lägger märke till sitt eget. Och många gånger drar paralleller med hur ser det ut i hästflocken. Så att därför använder vi hästen i också när vi har kontaktsvårigheter, sociala fobier. Alltså det finns många olika påverkansmodeller kan man säga. När man använder hästen. Men som fysioterapeut så är det rörelsepåverkan som är min fokus. Rörelse, styrka, kondition. Och det kan jag träna med den som är som allra mest funktionsnedsatt eller med någon som är nästan frisk. Till det kommer då att man får ett självförtroende, man känner att man klarar av. Man kan få bli buren av någon som faktiskt inte far illa av att bära en. Och för människor som har varit väldigt, väldigt sjuka så känner man många gånger att man är en börda för omgivningen. Och att då få lov att legitimt vara en börda för någon annan, det ger någonting som vi inte kan ge i resten av vården. Så vi har värden i det här som vi kanske inte har satt ord på hittills, men som vi är på väg att göra.
Men vad skulle du säga, vad är det som står i vägen då för att hästar får den centrala plats de enligt dig förtjänar i vårdapparaten i många sammanhang?
Pengar och fördomar, skulle jag väl säga. Det finns en föreställning om att det är väldigt dyrt. Vi har en enda liten studie på kostnaderna som säger att det faktiskt inte är dyrare än vilken annan fysioterapi som helst. Men vi behöver en ordentlig studie som är hälsoekonomisk. Vi måste ha på något vis ett sätt att se på kostnaderna ur ett samhällsperspektiv totalt.
Och lite långsiktigt då?
Långsiktigt, för det här är investeringar.
Mm. Och det var pengabiten då, men fördomar sa du också?
Fördomarna är ju att du ska väl inte bara ha kul. Jag har en patient som har legat 22 timmar per dygn i 7-8 år. Och kom till mig och började rida. Idag så är hon uppe kanske 8 timmar om dagen. Alla dagar i veckan. Det enda som hon har tillsatt till sin tidigare liv är att hon har börjat rida. Vi vet vad det här har gjort med henne. Men när hon kommer till Försäkringskassan och pratar om ridningen där hon får ekonomisk hjälp. För alla långtidssjukskrivna har ont om pengar. Då får hon höra att nej, men du ska inte bara ha roligt.
Och då tänker du?
Okunskap. Och att vi har misslyckats med att föra ut hur, alltså för vem det här är så värdefullt. Men också att vi har en tendens i samhället att se till reglerna och inte att individanpassa.
På plats här på kvalitetsmässan är Lena Lidfors, professor i etologi från SLU i Skara. Också programchef för framtidsplattformen SLU, framtidens djur, natur och hälsa. Och du har visionen att djur och natur ska bli självklara behandlingsalternativ, likställda med traditionella behandlingar inom framtida frisk- och hälso- och sjukvård. Hur menar du att de inte är det idag?
Ja, idag finns det ju lite misstänksamhet kring att använda djur inom vård och omsorg eftersom det finns risker för allergi och att man kanske inte kan hålla en hög hygien och zoonoser och så vidare. Men det finns utländsk forskning som visar att det är inte så stora risker för patienter i vården. Men jag skulle vilja komplettera också med att det kan inte ersätta den traditionella vården utan det blir ett komplement till den vanliga vården som kan stärka upp den vård som man erbjuder.
Hur ska vi då använda skogen och varför ska vi använda skogen och kan vi använda skogen?
Tillsammans med Lena Lidfors höll Ann Dolling ett kort seminarium under rubriken Djur och natur ger hållbara människor. Ann Dolling forskar tvärdisciplinärt vid SLU i Umeå. Om samspelet mellan människors hälsa och skogsmiljöer.
Man mår rent psykiskt bättre. Man mår rent fysiskt bättre. Just det här som med blodtryck och hjärtfrekvens och sådana saker. Och likadant just humöret och den sinnesstämningen. Den blir bättre av att vara i naturen.
På det här seminariet så pratade du om skogsbad som något välgörande. Att bara vara i skogen, inte vara fokuserad på att orientera eller plocka lingon. Utan vara i skogen, för då mår vi bra. Och då sån här att vimla runt på kvalitetsmässan, det är ungefär motsatsen.
Ja, det är verkligen motsatsen. Därför att det är att när vi kommer ut i naturen så får vi så mycket. Alltså vi får lagom mängd av information ifrån naturen. Och den typen av information som vi utvecklar, det är liksom. Vi har ju utvecklats tillsammans med naturen och då får vi lagom mycket stimuli in. Men på kvalitetsmässan, med alla de ljuden, alla de sakerna som händer, så måste ju våran hjärna hela tiden sortera i alla de här intryckerna som kommer. Och man måste välja hela tiden. Vad ska jag höra, vad ska jag se och så vidare.
Så som du ser det så borde alla, vi som är här, vi borde ut och återhämta oss i skogen sen då?
Ja, Det borde ha funnits nästan en liten skog någonstans i mitten man kunde få sitta och ta igen sig.
Ja. Skogen ger lugn och ro och belastar våra sinnen lite lagom. Ja. Så är, du, är det samma i samspelet med djur?
Ja, absolut. När man interagerar med ett djur så får man ju fokusera på den interaktionen. Och då kan djuren ge någonting tillbaka också och ge ett lugn och ro. Och det finns ju forskning som visar att om man klappar en hund under minst 5 minuter så kan man få ett frisättning av oxytocin som gör att man blir lugn. Och då motverkar det också kortisolet, stresshormonet, och man har fått också effekter på hjärtfrekvens till exempel.
Hela det övergripande temat på den här kunskapsmässan är ett smartare samhälle. Och du sa, Anna, att då tänker man ofta IT och avancerade tekniska lösningar. Är det så att det här med djur och natur, det är nästan för enkelt liksom för att vi ska tänka på det?
Jo, men alltså det är ju det det är. Och det slår mig verkligen när jag har gått runt här idag. Att man vill lösa så väldigt mycket med våra datorer och med IT-teknik.
Sociala och så, robotar?
Ja, men typ sånt. Och det är massor med olika appar och det är olika program som ska hjälpa människor till olika saker. Och jag tror egentligen liksom just det här att vi har tappat så mycket av den här naturliga kopplingen till djuren och naturen som är egentligen minst så viktig. Jag menar inte att vi inte ska ha de här apparna och IT. Jag tror att den är bra också. Men jag tror att det är livsfarligt att tappa den kunskap som vi har om djur och natur. Och den koppling som det faktiskt har till vår hälsa. Det är ungefär det som jag tror är viktigt.
Men på en skala då, om ni tänker er potentialen i interventioner med djur och skog för människors hälsa. Från 1 till 10, alltså, var är vi på den skalan idag i Sverige?
Alltså jag tror 4-5. Jag tror att vi skulle kunna komma mycket längre. Jag tycker att vi har evidensen idag. Att vi faktiskt vet vad som händer i kroppen. Och jag tycker inte att vi använder den kunskapen.
Jag tror att det är mycket också tradition. Man gör det man är van vid att göra. Och man tänker kanske att inom vård och omsorg, skola, så tänker man nog att naturen och djuren, de finns där ute. Och det kan barnen eller de äldre eller sjuka ägna sig åt sen. Utan vi fokuserar på vården. Man vill liksom vårda och hjälpa. Och så tänker man inte att just att man kan använda naturen och djuren som ett komplement in i vården och liksom förhöja effekten. Om man kunde tänka så att man adderar olika insatser så att man får en bättre effekt.
Det är lite som tvärvetenskapen. Att man behöver lite mer tvärvetenskap inom vården och omsorgen också.
Frågor och input till er så här långt från besökarna.
Det har varit intresse i montern. Folk som har frågat både om naturen och djuren och hur man kan jobba på olika sätt. Så det känns positivt.
Ja, jag håller bara med. Men jag hade gärna sett en annan politiker till.
Idag när man förtätar städerna och bygger upp, man skrotar så att säga de små skogsdungarna och skogsområden som har funnits tidigare i städer och bygger upp nya hus. Jag har ju sett det ske i Stockholm, Göteborg, Malmö, för att man vill få in mer människor på den yta man har att tillgå. Då glömmer man bort något väldigt viktigt, och det är ju att människorna i städerna behöver tillgången till de här gröna ytorna och kanske den här lite vilda skogen och så. Och när vi då bygger bort det, hur ska då alla människor i städerna som har behov av att komma ut i naturen få tillgång till den? Då måste de ha en bil för att kunna köra ut i naturen. Och det blir inte heller bra, utan alla som bygger städer måste tänka om och tänka lite nytt kring hur bygger vi in naturen i städerna.
Ja, är det vägen framåt? För man kan ju fundera verkligen, majoriteten både i Sverige och världen bor i städer. Mm. Och samtidigt så har naturen sån positiv inverkan på oss. Och då funderar man, ska man ut i naturen för att medicinera sig mot att man inte mår bra när man inte är där? Eller ska vi liksom försöka göra om hur och var vi bor?
Jag tror inte att vi kan flytta ut alla människor på landsbygden igen, kanske som det var för länge sedan, utan vi måste tänka kring smartare städer där att vara en smart stad inte bara innebär IT-teknik utan också innebär att man erbjuder människor möjlighet till att gå ut i skogsområden. Det finns bra stråk för att rasta sin hund. En hund vill ju inte bara gå på ut med en trottoar och göra alla sina behov där. Den behöver ju också lite gräs och träd och så vidare. Kanske att man har ridskolor i städerna där det finns ridvägar också i städerna. Hur liksom bygger vi de här städerna som, där man känner sig välkommen att komma liksom ut i naturen?
Nu är det ju modernt och fint att förtäta istället för att utnyttja ny natur. Det finns ju en idé om det också, va? Och så kommer vi och säger, eller som, och säger att nej, men ni måste ju ha kvar, kan inte förtäta, ni måste ju ha kvar naturen i stan. Och det, är liksom, det blir ju en konflikt.
Kanske dags att grundlägga några nya städer som man gör rätt från början?
Ja, kanske det. Det är bra idé.
Spännande.
Ja, det har varit jättespännande.
Jag hörde ett exempel för något år sedan om det var Sydkorea, där man tyckte att man hade förtätat staden så mycket så det fanns inga grönytor kvar. Så då tog man en stor motorväg, fyrfilig motorväg, så la man ner den och så gjorde man det till ett grönt stråk rakt genom stan. Det tycker jag är lite häftigt och nytänkande av politikerna.
Trafikstockning tänker jag då.
Ja, då får man åka tåg istället kanske. Cykla.
Ja, man har ju kunnat göra om Bulltofta till naturreservat. Varför inte?
Mm. Jag tänker samhällsekonomi också. Vi behöver räkna mer på vad samhället tjänar på att människor kan komma ut i naturen och röra på sig och liksom ägna sig åt friskvård. Och vad till exempel skolhundar och hundar på äldreboende och även hästar till skolbarn kan göra för att få dem att liksom lära sig och vilja komma tillbaka till skolan.
Det finns fysisk aktivitet på recept, men du kanske vill ha natur på recept?
Ja, varför inte?
Jag har ju många år sagt det. Jag vill ha skog på recept. Det är ju mitt mål någonstans med hela den forskning som jag har bedrivit. Det är jag får det. Och det är samma sak som Lena säger när det gäller djuren och barnen. Att det, jag tror att det är jätteviktigt att vi räknar på vad det faktiskt kostar om vi kan få människor att vara friska. Att inte bli utmattningsdeprimerade och så vidare. Och förstå hur mycket pengar vi skulle tjäna på att ha lite mer skog och natur i stan.
Bland de som lyssnade på Ann Dolling och Lena Lidfors här på Kvalitetsmässan så är det tre från Naturvårdsverket.
Ja.
Och ni heter?
Madeleine,
Lotte Jornell
och Susanne.
Jag tänker att jag är egentligen inte alls förvånad, för att jag tycker just som det här med skogsbad som är ett nytt begrepp för mig. Men det är ju någonting som jag själv blir väldigt lugn av, att gå ut och sätta mig i skogen. Och det är ju också intressant att höra att man faktiskt inte ska göra så mycket. För det är ju rätt vanligt att man gör mycket. Man plockar någonting, man plockar bär eller jag orienterar. Men just att bara sätta sig ner och vara, det tyckte jag var härligt att höra.
Ja, vi sa ju att man blev ganska glad av att lyssna på det, för man kände igen sig ganska mycket själv i att man känner sig lugnare ute i naturen eller att man känner sig trygg när man har djur omkring sig och sådär. Så det är mycket igenkänningsfaktor också, tycker jag.
Absolut, jag tyckte det var jätteintressant att lyssna på och tänka att man borde få in mer. Det är ganska enkla åtgärder egentligen. Dels att gå ut i skogen och sen också tänkte jag på det här med att ha djur till stöd för barn och äldre som också mår väldigt bra av det här.
Jag heter Johan Enfeldt och jobbar som konsult med att hjälpa företag och organisationer att bli bättre i och driva sina projekt.
Genom digital projektstyrning?
Ja, precis.
Vad tror du om djur och natur, skogsmiljö, att umgås med hundar och hästar? Vad tror du det har för potential eller kan spela för roll för hur vi människor mår?
Det tror jag har ganska stor betydelse för hur människor mår. Det är alltså min både personliga uppfattning, men även när man ser andra att får man komma ut i naturen och ta det lite lugnt ett tag så brukar många saker lösas upp.
Jag heter Kalle Edervik och jag jobbar för Lexplore.
Okej, jag läser här vetenskapligt baserad screening av läsförmåga med hjälp av AI och eye tracking. Alltså högteknologiskt, digitalt känns väldigt här och nu och framtid. Mm. Vad tror du om de gamla hederliga metoderna, umgås med naturen, vara ute i skogen, vara med djur, hundar och hästar? Hur låter det som metod för att må bra psykiskt och fysiskt?
Jag tycker det låter helt rimligt och jag tycker att det fungerar på mig själv. Framförallt att vara ute i naturen, så att det stämmer säkert. Jag är ofta ute i naturen, jag älskar att plocka svamp, jag åker väldigt mycket skridskor. Så jag är ute i naturen så mycket jag kan.
Det var några röster från kvalitetsmässans vimmel och höga ljudnivå. Och många där inne längtade nog, medvetet eller omedvetet, ut i naturen. Från den intensiva ljud och ljus och människofyllda miljön. Vårdhundföraren Lena Maria Lundberg lämnade efter några timmar och många möten SLUs monter.
Alltså, det har varit en fantastisk intresse för hundar i vården här. Och det vi har pratat väldigt mycket om så, och fått frågor på, så är det hur man jobbar med hundarna. Vad hundarna kan göra för patienter och elever ute i våra kommuner och på olika företag. Och vi har förklarat då vidden av att ha hundar som är lämplighetstestade, som är utbildade och som certifierade för att ha en säker och trygg miljö för våra patienter och elever. Så det är väl de frågorna som vi har fått mycket av faktiskt. Säkerhet och kunskap om hur man arbetar med hundar i vården.
Och en som nog säkert längtade hem, eller kanske ut i skogen, var Lena Maria Lundbergs hund, vårdhunden och labradoren Loppan. Även om hon nu är stabil, klarar stökiga miljöer och älskar alla.
Loppan är ju 9 år nu och tycker sånt här är väldigt roligt. Men jag tror nog hon kommer att sova gott i eftermiddag. Tusen tack, jätteroligt för att vara med här med er idag.
Ylva Karlqvist Warnborg för SLU, framtidens djur, natur och hälsa.